Hej kära lyssnare och hjärtinnerligt välkomna till ännu ett avsnitt av Tänker jag rätt-podden. Vi fortsätter med påsken här. Jag ska inte prata så jättemycket innan vi drar igång varför dra ut på lidandet så att säga. Men först en kort disclaimer, eller varning på svenska. Jag läser ur Bibeln och pekar ut varför jag inte tror på vissa delar. Jag kan komma och låta som om jag driver med kristendom. Och ibland kanske jag faktiskt gör det. Men i huvudsak handlar det här om min egen dekonstruktion från att vara en av min samtid kulturellt indoktrinerade kristna till den helt icke-troende person jag är idag. Bibelns texter och att verkligen läsa dem, inte bara få valda delar serverade av min omgivning, är ett av många skäl till att det som existerade av min tro upphörde. Om du är känslig i din tro så är nog inte det här för dig. Men om du är stark så borde du lätt kunna se igenom mina tillkortakommanden och demonstrera varför jag har fel på ett övertygande sätt. Det är just det. Jag tror inte för att jag inte är det minsta övertygad om sanningshalten i de övernaturliga delarna av Bibelns texter. Och om resten skulle vara sant, ja, kul. Men inte så viktigt för påståendet om gudomlighet. Som du kanske hör så har jag gått och blivit lite förkyld här. Jag tänker att det är Guds straff för att jag kritiserar hans förmåga att kommunicera. Allt det här pratandet kanske blev ett utdraget lidande i alla fall. Men det kommer komma mer av den varan, det vill jag lova. Vi rör oss så sakta mot korsfästelsen. Så det finns ingen anledning att hänga kvar här. Men inget är spikat ännu. Så vi får se var vi hamnar i det här avsnittet. Vi börjar bland olivpressar i Getsemanes trädgård. Tänker jag rätt? Jesus och lärjungarna befinner sig i Getsemane och Jesus går ifrån dem ett stycke och ber. Av någon anledning så vet evangelieförfattarna vad Jesus säger i sin bön. Abba, fader, för dig är allting möjligt. Ta denna bägare från mig, men inte som jag vill, utan som du vill. Jesus ber om att få slippa helt enkelt. Det var ju Markus det där. Matteus verkar också ha vetat vad Jesus sa när han var ensam där i Getsemane. Är inte det ett mirakel så säg? Fader, låt denna bägare gå förbi mig, om det är möjligt. Men inte som jag vill, utan som du vill. Andemeningen är densamma, men orden varierar lite, men inte så jättemycket. Det blir tydligt att det rör sig om en mer litterär återgivning än en historisk. Som när vi hör en huvudperson i en film prata högt med sig själv. Om vi nu hänger oss åt idén att Jesus och Gud är en och densamme, så är det ganska exakt vad som händer här. Huvudpersonen pratar med sig själv när ingen annan lyssnar. Om vi hänger oss också åt majoritetsuppfattningen bland kristna, så är Gud och Jesus samma. Mormoner och Jehovas vittnen bland andra mindre sekter i jämförelse tror inte på treenigheten. För dem blir det kanske inte så konstigt att Jesus ber till fadern, Abba. Men förtroende på treenighet borde den här bibelpassagen, bland andra, där det görs tydligt att Jesus talar till Gud som om det inte är han själv, vara mycket problematisk. Där fick jag lite besök en stund, men nu kör vi vidare. Lukas säger så här: Fader, om du vill det, så ta bort denna bägare från mig, men låt din vilja ske, inte min. Hos Lukas är andemeningen också densamma, orden ungefär de samma också. Och problemet med hur Lukas vet vad Jesus sa när han var själv, och problemet med treenigheten och bön till fadern, löses inte här heller. I övrigt så omger Lukas i vanlig ordning sin berättelse med lite mer övernaturligheter. En ängel uppenbarar sig för Jesus och ger honom kraft, men han har ångest och ber allt ivrigare och svetten droppar som blod. En del vill göra gällande att detta bokstavligen betyder att Jesus svettades blod. Man vill gärna visa på att den ovanliga diagnosen hematidrosis skulle kunna vara orsaken till att Jesus svettades blod. En åkomma som ska kunna vara aktuell vid hög stress. Men jag förstår inte varför man som religiös vill påvisa det här. Det talar ju snarare mot Jesus som Gud. Johannes Jesus däremot, han kan inte ha haft någon ångest eller några problem alls med det här, för Johannes Jesus är helung. Han vet exakt vad som ska hända. Jesus, som visste om allt som skulle hända honom, gick ut och sa det till dem: "Vem söker ni?" Hos Johannes finns ingen bön om att slippa. Jesus är rakt igenom Gud och idén om treenigheten står stark. Vi hoppar tillbaka till Lukas och det där med att svettas blod. Kan inte bara vara så att Lukas beskriver stora, tunga svettdroppar? När man inom litteraturen gör en liknelse, så som Lukas gör när han skriver att svetten droppar som blod, så kanske det är just en sån liknelse. Om jag slår ett litet span på engelska översättningar och tyska översättningar av Bibeln, så kan jag i då Lukas evangeliet läsa att det är like blood och vi blod, att det handlar om liknelse även där. Lite som i låten Sommaren som aldrig säger nej. Dina bröst är som svalor som häckar. Inte menar författaren då att brösten på kvinnan verkligen bokstavligt är svalor som häckar. Meningen är en annan. Vad den nu är. Men vi kan vara ganska säkra på att kvinnor inte har svalor som häckar istället för tuttar. För det mesta i alla fall. I fråga om blodet så skulle det kunna vara att det var stora tunga droppar av ångestsvett medan han bad att få slippa offras. Att det är ett litterärt grepp för att tydliggöra vilken plåga han befann sig i. Ytterligare lite tid passerar. Jesus återkommer till lärjungarna som somnat. Inte mindre än 3 gånger gör han detta. Han går och ber, de somnar medan han är borta. Han väcker dem och går sedan och ber igen och så vidare. Han ber om samma sak, att slippa offras. Och evangelieförfattarna vet detta hur? Det verkar som att de presumtiva vittnena till detta sover när det sker. Sen har vi det där igen, med att översteprästerna och de skriftlärda behöver Judas hjälp att identifiera Jesus, trots att de borde veta hur han ser ut. Det var inte så länge sedan han rensade upp i templet eller gjorde sitt berömda intåg i Jerusalem, där alla verkade veta vem han var. Dessutom, om man utgår från populärkulturella bilder av Jesus, så borde han inte varit så svår att känna igen. Han borde ha stått ut som blod på en svettig panna med sitt västeuropeiska utseende i bronsålderns Palestina. Förrädaren hade kommit överens med dem om ett tecken. Den som jag kysser är det. Grip honom och för bort honom under säker bevakning. Det är Judas som pratar här i Markus evangeliet. Han verkar väldigt bestämd. Som om man ger order. Varför skulle Judas vara mån om att det sker under säker bevakning? Och åter, varför måste Judas peka ut honom? Jesus säger ju själv att de borde känna igen honom. Som en rövare har ni gått ut med svärd och påkar för att fängsla mig. Var dag har jag varit med er i templet och undervisat utan att ni har gripit mig. I de 3 synoptiska evangelierna återkommer detta. Men ingen verkar reagera på att Judas måste peka ut Jesus. Hos Johannes blir det ännu tydligare. Dels att Jesus äger situationen och att de inte vet vem han är. Jesus vet om allt och går raka vägen till de som kommit för att ta honom och säger: "Vem söker ni?" Det svarade: "Jesus från Nazaret." "Det är jag." Det är ganska tydligt att de inte verkar veta hur Jesus ser ut. Det blir också väldigt tydligt att den här översättningen missar poängen med den här ordväxlingen. Jag skulle säga att den egentligen syftar till att visa att Jesus är Gud. Det handlar inte så jättemycket om att återge något historiskt, tänker jag. Här, i den här översättningen, säger Jesus: "Det är jag." I andra översättningar säger han: "Jag är", vilket är en direkt hänvisning till Yahweh, som betyder "jag är". Och som då dessutom är namnet på Gud. Men det visste du säkert. Också Johannes borde veta att översteprästerna och fariseerna, som i och för sig inte var en maktfaktor då enligt bibelhistorikern Bart Ehrman, de borde ha känt igen honom, kan man tycka. mot bakgrund av några tidigare händelser i samma evangelium. I de synoptiska evangelierna uppstår ett tumult. Någon drar ett svärd och hugger av örat på en tjänare till översteprästen. Lukas låter Jesus hela tjänaren med lite trolleri så läker örat. Men Markus och Matteus tycker inte att det är tillräckligt intressant att ens nämna. Lite som med återuppväckandet av Lazarus från de döda. Eller att Satan flög in i Judas. Inte ens värt att nämna. Alldagligt och tråkigt, tycker Markus och Matteus. Johannes är mer specifik när det kommer till detaljer, trots att han skriver senast. En spontan tanke är att Johannes försöker påvisa att hans evangelium är det sanna genom att lägga till detaljer som saknas i de övriga. Johannes menar att det är Cefas, Simon Petrus alltså, som drar sitt svärd och att tjänaren vars öra blir avhugget heter Malkus. Men att Jesus helade honom och ska ha utfört sitt sista mirakel före det att han avrättas, det är inte en detalj som intresserar Johannes. En annan detalj som fångar mina tankar är snacket om uppfyllandet av skrifter. Markus skriver, strax innan en ung pojke springer iväg naken i natten från Jesuses läger. Kanske katolicismen hittat inspiration där. Markus skriver i alla fall, men skriftens ord skulle gå i uppfyllelse. Matteus säger något liknande, men allt detta har skett för att profeternas skrifter ska uppfyllas. Lukas refererar inte till skrifternas uppfyllande i just det här avsnittet, men gör det flitigt i andra delar. Han hade följt upp med trolleritrick där Jesus helade ett avhugget öra istället. Jag tänker att detta hänvisande till skrifternas uppfyllelse visar att evangelieförfattarna var bekanta med dessa och hade tillgång till dem, om än i grekisk översättning från Septuagintan. Undrar om det uttalas så på svenska. Jag vet vad det heter på engelska. Det är i alla fall gamla testamentet i grekisk översättning. Jag har hört många mena att detta uppfyllande av skrifter är ett bevis på Jesus gudomlighet eller att gamla testamentet skriver om Jesus.
De hittade det i gamla testamentet. De läste det och bara, wow, här står det om Jesus.
Det där var Eva-Lotta Kjellberg som talade så inlevelsefullt om Jesus i det gamla testamentet. Här kommer någon som inte är fullt så exalterad kanske.
Vi ser alltså att hela gamla testamentet vittnar om Jesus.
Ja, det kan ju kännas helt fantastiskt att en text skriven före det att något sker, ibland långt före, berättar om något som sedan sker. Men kan det vara så att någon med tillgång till det gamla testamentet lätt kan skriva berättelser där huvudkaraktären verkar uppfylla skriften? Det lät inte riktigt som en fråga, men det var en retorisk fråga. Sir Arthur Conan Doyles karaktär Sherlock Holmes framstår inte som så skärpt när man betänker att författaren har haft all info före det att han skrev berättelsen. Vi hänförs av det fantastiska, det gör vi, men det är inte särskilt fantastiskt egentligen. Fantastiskt historieberättande, kanske, men inte mer än så. Ockhams rakkniv ger oss ganska omgående det mer troliga resultatet. Vad är mer troligt? Att människor ser in i framtiden? Vilket vi inte har tillräcklig data som stödjer att det skulle vara möjligt ens. Eller att någon med tillgång till en berättelse inkorporerar den i sin egen. Det behöver inte betyda att evangelieförfattarna medvetet ljög. Det kan ha varit en fråga om apofeni. Människans benägenhet att skapa samband mellan orelaterade händelser. Jag har aldrig hört någon utan en stark kristen bias tala om att det skulle röra sig om uppfyllda profetior. Ett exempel på kristen bias kan låta så här.
It was all accepted as scripture by the Jews. So it's not like Jesus came and afterwards we selected these books that said things that sounded like him, but rather these books already existed as the scriptures of the Jews and then Jesus came and fulfilled them.
Lite som om post hoc rationaliseringar inte ens är möjliga. Resonemanget är egentligen så här. Gamla testamentet skrevs före det att Jesus kom. Hur kan det då vara möjligt att det passar så väl in på Jesus? Det kanske är just det som är problemet. Kanske just det faktum att det passar så väl. Och att evangelieförfattarna uttryckligen vill visa detta. Det talar nog snarare för att väldigt stora delar av evangelierna är frukten av apofeniska kullerbyttor och krumbukter. Kort sagt, det här kanske egentligen visar att evangelierna är osanna och inte särskilt historiskt tillförlitliga. Kan det vara så? Om vi till exempel tittar på berättelsen om The Suffering Servant. Fan, jag kan mest det här på engelska. Nu igen då. I Jesaja 53 i alla fall. Herrens lidande tjänare eller något sånt. Jag plockar ut ett stycke. Men det var våra sjukdomar han bar. Våra smärtor tog han på sig. Medan vi höll honom för att vara hemsökt. Slagen av Gud och pinad. Han var genomborrad för våra överträdelsers skull. Slagen för våra missgärningars skull. Straffet var lagt på honom för att vi skulle få frid. Och genom hans sår är vi helade. Vi gick alla vilse som får. Var och en gick sin egen väg. Men all vår skuld lade Herren på honom. Det låter onekligen som om vi talar om Jesus här, eller hur? Med allt vad vi vet om Jesus från evangelierna och särskilt från påskberättelsen så låter det här väldigt mycket som honom. Det här är kulturellt nedärvt i oss som lever i ett samhälle som har så tydligt kristna rötter. Tänk dig nu att någon ska skriva om Jesus cirka 40 år efter det hela ska ha skett. Någon som kan grekiska. Litterär grekiska i en tid då analfabetism är vida utbrett. Någon som vill övertyga om sin berättelses legitimitet. Lite som en troende idag kan tala om att Jesus svettades blod i Getsemane trots att texten anger att hans svett var som blod. Denne någon har också tillgång till Gamla testamentet på grekiska och en berättelse om en Guds tjänare som har lidit kan lätt inkorporeras i narrativet om Jesus. Åter till Bart Ehrman, bibelhistorikern som alltid dyker upp. Han är nog den bibelhistoriker som mest visar framfötterna. Det mesta han säger är vedertagen konsensus, men ibland går han möjligen något emot den gängse bilden. Han argumenterar för varför den lidande tjänaren skulle vara Israel. Dels för att lidandet anges i dåtid, men också för att idén inom judendomen florerat att den lidande tjänaren är Israel. Att det rör sig om en metafor för Israels folk i dåtid och inte är en profetia in i framtid. Jag har för mig att han brukar säga att det också står klart och tydligt i Jesaja att det är Israels folk som avses. Vad tror du att Ockhams rakkniv ger oss om vi ställer de här två grejerna mot varann? Beskrivande av en dåtid eller profetia om framtiden som anges i imperfekt. Gamla testamentets profetior är en riktig soppa. I Daniel, också i Gamla testamentet, så utger sig författaren för att skriva under exilen i Babylonien. Men allt pekar på att denne skriver 200 år senare. Bland annat genom att profetiorna blir mer specifika och uppfylls vid en viss tid och blir mer vaga och med större felmarginal ju närmare den tiden då författaren utger sig för att ha verkat. Profetiorna för tider efter uppfylls inte i någon märkbar utsträckning. Det finns helt säkert mer vi skulle kunna gå in på, men vi ska hålla oss hyfsat kort. Jag kan lätt dra iväg. Det är mycket kvar. Jag kommer istället för att läsa hela faderajset som tidigare göra lite nedslag här och där jag ser skillnader. Eller kommer att tänka på något. Petrus ska förneka Jesus 3 gånger härnäst, men jag tror att jag skiter i den delen. Vi behöver komma snabbare till våld och död och makalösa ting. Som du kanske märkt så är jag inte särskilt övertygad av Bibelns berättelser. Jag ser inte att vi skulle kunna lita på särskilt mycket av dem för att få ut en bild av den historiska Jesus, om någon sådan ens existerat. Om det är något specifikt i det här avsnittet du tycker att jag har fått om bakfoten, så kommentera gärna på YouTube-versionen av det här avsnittet. Om jag har förstått något fel så vill jag gärna veta det, så att jag kan tro så många sanna och så få osanna saker som möjligt. Ha det gott. Puss och kram.